Hej och välkomna till Kurera-podden Så mår jag bra. Jag heter Anna Flodberg och i den här podden pratar vi hälsa med en rad olika intressanta människor och ur en rad olika perspektiv. Men där den röda tråden är att alla våra gäster har någon form av förhållande till hälsa, som att de jobbar med det eller engagerar sig i det på olika sätt. Och om ni har några frågor kring innehållet så mejlar ni podden att kurera.se och kom gärna med tips vem ni vill att jag ska intervjua. Idag har jag den äran att ha Sara Emilioni som gäst. Hon är mindfulnessinstruktör och yogaterapeut och hon brinner för att förmedla yoga och mindfulness på ett sätt som alla oavsett ålder och livssituation kan integrera i sin vardag. Hennes program erbjuds på några av Sveriges största arbetsplatser och hennes metod MIMI, mindfulness och medicinsk yoga, används även inom cancervård, psykiatri och har testats i 2 stora studier på Danderyds sjukhus och KS. Varmt, varmt välkommen Sara. Det är så roligt att ha dig här som gäst.
Tack, det är så roligt att få vara här som gäst.
Hur mår du då?
Jag mår strålande idag. För nu gör jag något som känns givande, vilket får mig att må extra bra. Och så får jag träffa dig och prata om det här viktiga temat.
Gud vad roligt, ja, jag känner precis detsamma. Var befinner du dig i livet just nu?
Det är en väldigt spännande fas jag befinner mig i. Det är väldigt hög intensitet med jobb inom finanssektorn där jag och ett bolag just nu utforskar ett nytt sätt att arbeta på, ett nytt koncept, och vi tycker vi trampar ny mark inom finanssektorn, om jag får säga det. Det är det professionella. På det privata planet så är det omvälvande. Jag har 2 barn som precis har gått in i tonåren, plötsligt blivit självständiga individer, behöver space, och jag inser att småbarnstiden är över, vilket har inneburit mycket processer för mig. Men jag har lärt mig att se på det här som personlig utveckling, och jag inser att småbarnstiden är slut och nu är det någonting nytt vi ska in i, ett nytt kapitel. Och jag har också hittat nya lager i mig själv, så det känns som att jag djupnar med processen.
Mm. Hur känns det då att barnen inte behöver dig på samma sätt som när de var små? Hur liksom upplever du?
Svårt och tufft, jag var inte beredd på det här. Man får ingen förvarning utan det kommer bara. Och då, för mig har det inneburit en sorg, men jag ser ju sorgen som en form av möjlighet att nå djupare och djupare in i mig, och jag ser det också som en sån spännande, det är spännande att gå in i nya kapitel, det är det som människor ofta är så rädda för, att gå in i det nya. Jag har gjort det så många gånger nu, jag borde vara van, men varje nytt kapitel är ju, ja men lite, medför lite obehag på olika sätt ibland. Men det är också ett växande.
Ja, vilket positivt sätt att se det på, verkligen. Men vad är det som får dig att må bra?
Ja, det är utveckling bland annat. Att känna att jag utvecklas, det är viktigt för mig. Och känslan av mening, och det kan variera. Mening kan variera väldigt mycket för mig, vad jag tycker är meningsfullt just nu. Och sen så att skapa trygghet. Det behöver jag skapa dagligen. Jag har inte fått det gratis. Att må bra, det är ett verb. Det är någonting jag gör för att må bra. Det kommer inte bara av sig självt. Och med trygghet menar jag att reglera mitt nervsystem. Skapa förankring på daglig basis. Det är det jag själv gör. Det är det jag lär ut till andra. Bryta automatiska gamla tankemönster. Var med och skapa det som jag vill. Så var med i mitt eget mående och skapa det.
Tror du att många kanske tror att det bara ska komma, att det inte är någonting man behöver jobba med varje dag?
Ja, det tror jag. Jag möter det här varje dag professionellt. Att ja, man köper den här idén om mindfulness-träning och allt det som verktygslådan som jag har skapat ger. Men det är också en fråga om disciplin. Så inom näringslivet så är jag på dem väldigt mycket om disciplin, disciplin. För det är de ju så vana vid. Det finns ju disciplin. Man kan jobba 15 timmar per dygn. Men var är disciplinen för att göra de här må bra handlingarna? Det är en handling, precis som kärlek. Det är också en handling.
Exakt.
I det praktiska.
Men hur gör du då?
Jag inleder varje dag med en intention. Gör jag inte det så kan det bli lite hur som helst. Och då inleder jag med att känna av, var befinner jag mig? Har jag för låg energi inför en föreläsning till exempel, då måste jag höja den. Har jag för hög energi inför en föreläsning, då måste jag reglera ner den så att jag är förankrad. Så det är mycket att vakna och se, var befinner jag mig idag? Och utifrån det. Och då är det det som avgör, börja dagen med motion, stärka, eller börja dagen med att gå ner i djup avslappning. I morse gjorde jag djup avslappning, en form av självhypnos. Så det är någonting som måste, och det här kräver inte tid, det kräver intention. Det kan göras på 5 minuter, att sätta en intention och känna av, var befinner jag mig?
Så du har rutiner, men samtidigt så kan det vara olika rutiner varje dag,
ja,
beroende på
precis.
Vad du behöver.
Annars så blir det också en autopilot, tänker jag. Och det är också så att jag är inte på samma plats varje dag. Alltså behöver jag någonting annat kanske en dag från en annan dag. Det är att däremot att skapa utrymme. Mm. Och när jag pratar med andra och lär ut det program jag lär ut, så är det där vi börjar. Vad är det första du gör när du vaknar? Och det allra vanligaste svaret är, kolla sin mobiltelefon. Mm. Det leder sällan till något positivt. Att läsa nyheterna leder sällan till ett positivt tillstånd. Att ta del av mejlen är inte heller särskilt förankrande och tryggande, utan att först skapa utrymme, sätta en intention och gå in i dagen på ett medvetet sätt.
Mm. Och det är alltså att få in en vana tar ju väldigt lång tid.
Ja,
det här med att man inte ska kolla på mobilen eller titta på nyheterna det första man gör.
Mm.
Det krävs mycket av en att bryta.
Oh ja, och det är därför mitt bästa tips där är att sänka ribban så att det blir väldigt lite. Och så sa jag häromdagen, jag har precis introducerat en kommun för ska utbilda dem. Då sa jag i introduktionen, hur många missade att borsta tänderna idag? Mm. Ingen räckte upp handen. Men det fick vi ju inte, utan det var ju föräldrar som har tjatat på oss, jagat oss med tandborsten och visat oss. Så vi behöver göra på samma sätt. Tjata på oss själva, visa hela tiden. Nej just det var det här jag skulle hålla mig till. Och sen ska det bli som att borsta tänderna. Då är det automatiserat. Däremot beroende på vad jag behöver just då.
Mm. Det är mycket som är så inpräntat hur man ska göra. Jag vet att du berättade någon gång att när du tömde diskmaskinen och skulle hälla ut eller placera besticken i lådan, att du bara, nej jag häller bara ut dem istället. Varför ska man placera dem i fack? Det tycker jag var jättekul. Att det är också liksom ett exempel på att, ja men nej. Nu gör jag något annat.
Ja, och innan jag kom till den punkten kan jag säga att jag var neurotisk perfektionist. Så det var verkligen ett viktigt breakthrough.
Ja, underbart. Hur började din morgon idag då?
I morse så gjorde jag en form av självhypnos. Där jag började reglera ner och skapa djup avslappning. Jag har en väldigt intensiv arbetsvecka nu. Så jag behöver också checka in i det parasympatiska lugn- och ro-systemet. För jag vill prestera utan stresspåslag. Jag vill lära leva som jag lär, helt enkelt. Och då var det djup nedreglering. Sen tog jag fram mobilen och kollade på sms och skulle se vilken adress. Så visade det sig att det var ju visst en timme tidigare än vad jag trodde jag skulle vara här. Så då blev det väldigt bråttom. Och där gäller det att behålla förankringen. Och man kan ha bråttom utan att gå in i stress. Så då hade jag bråttom hit utan stress.
Men det är ju inte lätt.
Nej, det är en övning. Jag har övat väldigt, väldigt mycket. Det är en övning att bli, för det är ju en reaktion. Stress går ju omedelbart. Och då ska vi bli lika snabba på det engelska ordet awareness, medvetenhet. Att där gick jag in i en stressloop eller i en reaktion tillbaka till förankring. För det blir ju inte bra i den där reaktionen. Då blir det bara att man glömmer plånboken, nycklarna någonstans och går och letar. Utan bara behålla.
Mm.
Och det här är en ständig övning. Allting jag behärskar, det har jag tränat på.
Jag förstår väldigt verkligen mycket. Äter du frukost?
Ja. När jag skulle lära mig rutiner, vi kommer ju kanske lite in på det sen med mer balansrutiner, så, så intervjuade jag olika kompisar om hur gör ni på frukosten? För jag ville bli en väldigt strukturerad person som hade mycket rutiner, för jag är en överflexibel människa utan några som helst rutiner, det ligger långt ifrån mig. Och då fick jag höra att människor åt oftast det de alltid åt. 7 dagar i veckan och i flera år dessutom. Och då skulle jag köra copy-paste på det efter 3 dagar. Så, nej, det går ju inte. Det går inte för mig. Så att mina rutiner har också en öppenhet för flexibilitet och improvisation. Men att äta frukost är också att ge, och det är också på mina barn, så mycket att om de får bråttom iväg och blir försenade, så säger jag, missa hellre första lektionen än att rusa iväg in i dagen. För det är så viktigt. Mm. Vårt första, det är också förankring och en stund självomsorg.
Mm. Vad äter du då till frukost?
Ja, just nu är det höst. Så då så gör jag en kompott kan man säga av päron, äpplen och massa ingefära. Och så toppar jag ibland gröt, ibland yoghurt med det. Det får inte bli för tråkigt, så man måste variera. Mm. Så det, eller så gör jag bara en väldigt snabb smoothie. Om det då är mindre tid. Mm. Men att det är bra, snälla saker.
Det är nyttigt, ja. Mycket näring.
Ja. Och sen också att det är också lika viktigt att hur inleder vi dagen? Att slänga i sig frukost, det är inte själv. Det är bättre, ibland tänker jag hoppar i så fall hellre över det och så tar jag det lite vid senare tillfälle. För att det är så mycket att ha en intention även i det. Det är inte någonting som ska slängas i en själv. Och definitivt inte samtidigt som man scrollar nyheterna. Och det är tyvärr, de flesta gör ju precis så, slänger i sig någonting. Mm. Samtidigt som du tittar på
absolut, eller scrollar på telefonen.
Ja.
Hur äter du lunch?
Ja, jag har inte alltid gjort det förut. Så minns jag att lunch var någonting jag åt när blodsockret hade fallit så mycket så jag inte kunde stå upp. Och när jag började ta hand om mig själv radikalt, verkligen, och då gjorde mitt dagliga fotarbete och gjorde det man ska, så är det så fint nu och vackert tycker jag, för att min kropp, den protesterar så högljutt om jag inte sköter mig, så det går inte längre att inte sköta sig, för att jag lyssnar och då kommer det här. Och det är också att en vanlig betingning och vana, det är ju jag gör det här snart när jag är klar med det här och sen, och så är det där. Nej, men det är att lära sig omprioritera allting. Först gör jag det här, sen hinner jag med allt det andra.
Det känns som det är liksom en helhet, hela liksom ditt tänk kring hälsa, att ja, allting liksom, alla pusselbitar behövs, att äta rätt, att ta hand om sig själv, att ja, hur man är mot andra, alltså det är liksom en helhet liksom.
Ja, så det, hur du, det är väldigt mycket medvetna val. Mm. Från att jag vaknar på morgonen till kvällen. Och när jag inte gör de valen så straffar det sig. Mm. Då kommer bakslaget. Mm. Och kanske för att jag har en sårbarhet och en känslighet. Mm. Så kan jag inte slarva. Mm. Och när jag slarvar så ramlar jag ur balansen. Och det är helt okej, för det, jag brukar säga balans, det handlar om att tappa bort den och återerövra den. Och så får man en ny chans, starta om. Och medvetna val är allt från frukost till vad för form av, jag kan inte säga den här metoden gör jag. Jag gör yoga varje morgon, det gör jag verkligen inte alls. Och det fungerar för många, men jag gör olika men medvetna och även val med människor. Att jag väljer mycket.
Mm. Det låter jättesunt. Första gången jag träffade dig var ju jag tror det var 12 år sedan, när du ledde en tyst mindfulness retreat som jag deltog i och skulle skriva om för en tidning. Och det var ju ett relativt nytt koncept då, som inte så många hade hört talas om i Sverige i alla fall. Hur kom du själv i kontakt med mindfulness?
Ja, jag fnissar när jag tänker på den där tysta retriten där jag skrattade hela tiden och störde eleverna. Men,
vi skrattade allihopa.
Allihopa, precis. Vi skulle vara tysta och så skulle vi skratta. Men, ja, men precis, det var ju en av de journalister som blev så nyfikna. Men det är så fascinerande att det här är bara 12 år sedan. Det är så svårt att tro idag att när jag ringde till några journalister så hade de aldrig hört talas om det här och jag fick förklara. Själv kom jag i kontakt med det för att det var ett desperat sökande efter verktyg. Jag hade sökt verkligen. Jag hade blivit mamma. Jag ville inte ta sömntabletter för att kunna sova. Jag ville vara en bra förebild, så letade jag efter verktyg. Och jag kom inte till ro med någonting. Och så gjorde jag det som också är lite typiskt mig och Linn när jag väl gör något. Åkte på en buddhistisk tyst 10 dagars retreat. Och jag hade ju aldrig varit varken tyst eller suttit still i hela mitt liv. Och där skulle jag sitta i 10 dagar. Den 9:e dagen tänkte jag, ja, det är konstaterat. Jag är ett hopplöst fall. Det var så mycket rastlöshet. Och det var otroligt ändå att jag satt kvar. Och dag 9 kom jag i kontakt med ett ögonblick av fullständig närvaro. Och det var livsförändrande. Wow. Och då bestämde jag mig för att det här måste jag förmedla till andra. Jag vill förmedla det här till andra. Det var så stort. Mm.
Ja, det låter helt fantastiskt och jag kan inte ens själv tänka mig att, eller föreställa mig att sitta still i 10 dagar och bara inte göra någonting.
Nej, det är en speciell typ av retreat där man också, det är restriktioner, man får inte jogga, man får inte gå för långt, man får inte lyssna på musik, det är utmanande och det kanske inte är den första och bästa vägen för alla. Men i mitt fall så blev det att det här fick mig att förstå vad mindfulness var, utbilda mig, en av de första i Sverige, det fanns knappt några instruktörsutbildningar, idag finns det otaliga olika. Och bland annat för fantastiska John Kabat-Zinn gick jag en training retreat och då förstod jag, det här är fantastiskt, men vem, inte ens 10 dagar är otänkbart, men vem hinner ens stilla sig en timme? Och om man ska nå människor med högst stress så att lägga sig ner en timme som småbarnsförälder eller om man har ADHD eller omöjligt för många att stilla sig så länge, så skapade jag ett av Sveriges första korttidsprogram som, där det handlar om att stilla sig i 5 till 10 minuter. Och det brukar gå bra.
Och det kan ju de flesta göra, då är det ju liksom görbart och någonting man faktiskt kan testa. I alla fall. Mm. Men jag tänkte på de som inte riktigt vet vad mindfulness är. Kan du förklara det på ett enkelt sätt?
Det är ju ett tillstånd, så det är svårt att klä i ord. Det är ett förvetenskapligt begrepp. Det är ett förhållningssätt, en närvaro. En medfödd förmåga som vi sen tappar bort när vi möter stress utanför oss själva och när vi möter livet helt enkelt och livet präglar oss. Och den här förmågan kan vi träna upp, det vill säga lära oss att omforma och styra om vår uppmärksamhet, träna den precis som man tränar en hundvalp. Från början, det här är ju en flertusenårig metod, så var ju det här en väg mot upplysning. Idag är det en väg ur stress för många och en väg som har en metod som har blivit populär just om stressreduktion. Och det som mindfulness medför, att förmågan att vara uppmärksam på det som är som det är och försöka kliva ur värderingar för dem och att tycka att det här motståndet som skapar så mycket stress. Och därifrån så får vi ett val att kunna ta oss ur nedärvda mönster, programmeringar och automatiska reaktioner. Det handlar om att just att kliva ur autopiloten och öka sin närvaro.
Mm. Jag tänkte på när vi var där på retreaten och åt och var tysta, så smakade ju maten helt annorlunda. Mm. Det var liksom en helt annan upplevelse än när man slänger sig i maten, kanske pratar med sina kollegor. Mm. Och just att få uppleva det liksom, och uppleva alla sina sinnen på ett helt annat sätt var ju Mm. Helt fantastiskt.
Ja, det är så roligt att du tar upp det och att du minns så mycket. Men precis det, och det är bland annat det. Jag coachar ju enskilt chefer och senior partners på en stor firma. Och då är det mycket många som säger, jag har inte tid. Men det här utrymmet, att träna sig i mindfulness, att vara i sitt eget utrymme och göra det du precis beskrev, det får vi ju frukost, lunch och middag, att gå iväg kanske, att då ha en medveten lunch där vi väljer att kliva av tankarna på det som väntar på eftermiddagen. Det ger oss också en annan smakupplevelse, en större upplevelse och faktiskt en känsla av mer tid.
Mm.
Och ingenting har förändrats i det yttre.
Nej, det är fantastiskt. Jag tänkte inte byta samtalsämnet, men tänkte prata lite om ditt liv tidigare, innan du kom in på mindfulness och yoga, och du jobbade som kommunikationskonsult, va?
Ja.
Ja, och levde ett ganska stressigt liv, och du var nybliven
mamma.
Hur var livet då?
Ja, det var stressigt. Jag minns också när min första dotter var liten och jag återgick till arbete efter mammaledigheten, och det här att när man nattade så tänkte jag på det som behövde skrivas och lämnas in som jag inte hann innan jag nattade. Den här konstanta stressen. Och stress var ett sätt att leva. Stress var mitt dagliga tillstånd varje dag. Och det vet jag att när jag lär ut det här, bland annat var en advokat som sa det här till mig i våras, att du fångade mig när du berättade att du själv har varit så beroende av dina egna stresshormoner. För det blev ett sätt att, jag kickade också igång den här stressen självmant, för att jag var så van vid att det är så det är. Det ska gå i ett och gärna på högvarv. Och samtidigt så visste jag någonstans att det här är inte ett sätt att leva.
När fick du den insikten?
När jag skulle bli mamma och tankarna om vad vill jag vara för förebild och hur vill jag. Sen följde ju några år när jag faktiskt hade bytt bana till mindfulness. Jag jobbade jättemycket också. Barnen ritade en teknik i skolan och sa, där sitter du i köket och jobbar. Det var ju inte att jag satt i köket och bakade, utan jag jobbade. Och då, fantastiska barnen. Och då minns jag att wow. Det här är en personlighet som jag måste säga att jag inte förrän för ett par år sedan faktiskt började förändra. Där jag är en, själv känner att jag är en ny Sara, en ny version av mig. Och jag tänker bli många nya versioner. Jag tänker att det är också något vi kan välja. Men så den stressen levde jag ju alltid bråttom, och hela kommunikationsbranschen är också, jag minns varje vecka att är inte stress någonting för er, byt jobb. Det var så vi fick höra.
Men det är inte lätt att bara byta jobb eller byta liv.
Det är inte lätt, och jag tänker att om jag hade haft den här kunskapen och nu verkligen skulle vilja vara kommunikationskonsult i byråbranschen som är stressig, så tror jag faktiskt att jag skulle göra det på ett annat sätt. För att för min del så har det handlat väldigt mycket om inre skiften, inre förändringar. Och jag tror att skulle jag backa tillbaka och ha exakt det liv jag hade då, så skulle jag med nu 2.0 klara det på ett helt annat sätt.
Mm.
Så att det handlar inte om, det handlar lätt, ibland får jag mejl av personer som drömmer om att bli yogalärare, som mejlar om och frågar hur det är. Ja, vill du jobba 7 dagar i veckan? Och det är ju, kan ju vara jättemycket jobb. Det är jättemycket stress där också.
Mm.
Så det är väldigt mycket. Men det är hur man lever och hur man förhåller sig.
Så
naturligtvis.
Man kan jobba med precis det man vill. Vill man vara kommunikationskonsult eller journalist eller något annat yrke, så handlar det, som jag förstår det, att bara hantera det och hitta en balans. Man behöver liksom inte bli, precis som du säger, yogaterapeut för att få ett lugnare liv.
Inte. Och att hantera det, för nu låter det som att det bara är upp till oss själva att skapa det här förhållningssättet. Men att hantera det kan vara, återigen när jag jobbar med högpresterare, så frågar jag, hur bra är du på att be om hjälp? Ja, det är ju ingen som svarar en 10 på det om man graderar 0-10. Utan det kan ju vara att kommunicera. Jag orkar inte, jag håller på. För det här sker i det, det är så tabubelagt att säga jag är hjärntrött, jag har inte sovit, jag är... Utan kommunicera det, be om hjälp, visa andra sin sårbarhet.
Jätteviktigt, håller med. Kan man säga att du har ett tydligt före och efter i ditt liv?
Ja, hela tiden. För jag strävar nämligen efter före och efter varje år. Jag åker på internkonferenser, kan du tänka dig. Jag checkar in på Grand Hotel och har gjort 3 gånger. En gång per år, där jag verkligen reflekterar över riktningar. Precis som man gör på en konferens, bara att jag är med mig själv. Och det, jag skriver dagbok ofta. Ser tillbaka på månader, rör jag mig i den riktningen. Vad är det jag behöver? Så att det är, med, så att det är ett medvetet resande framåt.
Mm. Du upplevs ju som en väldigt lugn och balanserad person. Och du, det är ju något som du sa också, du har jobbat otroligt mycket med. Finns det några strategier som du skulle kunna dela med dig av?
Ja.
Andrea som vill också hitta det här lugnet.
Dels det här med regleringen. Det är inga konstigheter. Det är att lära sig lite mer om sitt inre resurssystem. Jag brukar jämföra det här med vagusnerven och nervsystemet. Vi går inte in på vagusnerven just idag. Men, som är en del av vårt nervsystem. Och då brukar jag jämföra det med trafikljus. Och i det gula, där är vi ofta mobiliserad energi, vardagsstress. Och vi behöver det, vi behöver kunna mobilisera vår energi. Men är vi där för länge och fastnar där så finns risken att vi hamnar på det röda. Och det är en utmattning. Vi kan hamna där ibland, lördag morgon. Och lyssnar vi inte på det och fortsätter med att nu ska det krattas och målas om staket och svärmor ska komma på besök. Ja, då pendlar vi mellan det röda där vi är totalt utmattade och så måste vi upp till det gula igen på måndag morgon. Det är jag, mitt konsten som jag lär ut och gör med mig hela tiden, det är att se till att komma till det tredje resurssystemet. Det gröna, det sköna, det förankrande, tryggheten. Det kan vara att samreglera med trygga relationer. Det kan vara att skapa trygghet med djupandning. Vara i naturen, skapa det här lugn och ro. Och det är inte på semestern eller till helgen, utan det är varje dag. Och det, att ta sig till nedreglering. Att lära sig lite, det är inga konstigheter. Men sen är den där disciplinen. Mm. Inte tänka jag gör när jag har tid. Utan har jag inte tid så är det ännu viktigare. Mm. Och sen det som vi redan har pratat om. Hur går jag in i dagen? Det är ett val. Hur väljer jag att gå in så att inte dagen ramlar över mig? Och så, oj, så här gick det med den här dagen. Utan verkligen sätta en intention och titta på vilka faktorer behöver jag? Självomsorg. Mm. Boka in, schemalägga pratar jag mycket om i balansprogrammet som jag utvecklat. Att det ska schemaläggas, det är som den här tandborstningen. Titta på exakt när ska jag sätta in de här 5-10 minuterna som sen blir en vana att gå in till det här gröna, sköna läget.
Du har ju jobbat med stresshantering i många år och du har ju utbildat både pedagoger inom förskola och skola och företag och sjukhus personal med din metod MIMI som är en kombination av medicinsk yoga och mindfulness. Varifrån kommer detta stora engagemang? Att du verkligen vill hjälpa alla att må bra?
En egen väldigt lång, mödosam, väldigt smärtsam resa som började redan som 12-åring i kontakt med BUP. Där jag har varit i kontakt med vården för att få hjälp. På den tiden, det låter som att jag är lastgammal, men då var det inte, ADHD var ju inte det är idag. Att det diagnostiseras ibland alldeles för lättvindigt kan jag tycka, men också att man inte fångade upp det. Utan det var bara, jaha, här har vi ett stökigt oroligt barn. Och det fanns inga verktyg. Det fanns aldrig några verktyg. Och jag fick söka hela tiden min egen metod fast jag var så ung. Var ska jag ta mig nu? Vad är nästa instans? Jag behövde hjälp och jag letade efter hjälp. Så när jag fick möjligheten att utbilda en grupp på Akademiska sjukhuset i balansprogrammet, där man sen gjorde en studie på patienter med ADHD, då var det en av de största gåvorna. Jag minns det så väl, att det var så fantastiskt att få vara där. Och en dubbel känsla, där jag också kan känna sorg över att inte ha blivit uppfångad bättre inom vården. Och att de här viktigaste frågorna, vad har du mött för stress i ditt liv? Vad hände första året i ditt liv? Vi flydde från ett annat land. Det var väldigt mycket stress. Det var inte en trygg, lugn.
Hur gammal var du då?
9 månader. Två hårt arbetande föräldrar som har kommit med tomma händer och 2 barn till ett nytt land. Så det, och i den här långa vägen som blev alldeles för lång, och diagnosdjungel och sökande, så brinner jag idag för att göra verktygen enkla, tillgängliga för alla. Och det är viktigt att skilja på människor och vårdsystem. Det finns ju så mycket fantastiska människor där ute i vårdsystemet. Men vårdsystemet är fortfarande fyrkantigt, långsamt. Och det saknas verktyg i skolan. Det saknas verktyg överallt. Och det kan jag tycka är lite märkligt, att jag tycker media är ett, nu när jag har följt utvecklingen också inom mindfulness, så att media är en bättre kanal ut för att människor ska få tag i och kunskap om verktyg. Fastän det borde finnas i de här strukturerna och systemen.
Absolut.
Anhörigstöd, allt möjligt. Där det sällan finns praktiska verktyg.
Jag tänker på det du sa med att du pratade om dina svårigheter i din barndom. Vad var det för typ av svårigheter du hade?
Dels en hög stress. Det är ju väldigt otryggt för ett litet barn. Och det är ju otryggt med en flykt på alla sätt. Och väldigt hög stress i omgivningen. Men sen också, som 5-6 år var när jag började spela piano. Och jag blev en rysk pianolärarinnas stora löfte. Och jag blev drillad konsertpianist. Och då kom också prestationsångesten som toppade det där enormt. Så det var där i 12-13 års åldern när jag slutade sova. För tänk om jag försover mig. Och då blev det här med prestation så starkt att jag var resultatet. Att det var. Och det är någonting som jag tycker mindfulness har givit mig allt. Det har givit mig både det här att kliva av, det är inte resultatet, det är processen som räknas, det är vägen. Men också att få vila, mindfulness ger oss en möjlighet att få vila i det som är och det vi är, hur det än är.
Så din känsla av lite rastlöshet när du var liten och att kanske känna sig lite annorlunda och att man inte alltid kände att man gjorde rätt. Kommer det liksom in i det här att du verkligen engagerade så mycket för ungdomar och barn idag, och speciellt med NPF-diagnoser som autism och ADHD?
Ja, och i kombination att jag vet att det är att ju tidigare vi är verktyg och kommer i kontakt, desto lättare är det, för barn är så formbara och de anammar. Och när jag har jobbat med barn, många tror att det är svårare, men det är nästan det enklaste, för att när jag jobbar med barn så är de förstår mycket mer än vuxna. De är så mycket mer intelligenta väldigt ofta. De snappar upp snabbt. Och personer också med diagnos som också ofta kraschar i den här utmattningen och inte har verktyg att känna efter vägen dit. De känner som skillnad, så att det är nästan lättare när man är långt ifrån det där lugn och ro tillståndet att se, oj vilken skillnad, och det här kan jag göra på några minuter. Så det är att helt enkelt ge möjlighet att komma i kontakt med tidigare, det är enklare.
Vad gör du då rent praktiskt med barnen?
Jag lär dem andas korrekt. Mm. Korrekt andning, det har alla när de små bebisar andas korrekt. Och sen så 3-4, jag har varit ute i förskolor, 5-6-åringar. Tappar det där, börjar andas högt upp i bröstkorgen, och då skapar det en rad olika stressrelaterade problem, kan det skapa fysiologiskt också, där vi hela tiden öser in stress och loopar i det här systemet. Och när vi lär ut korrekt andning, för riktigt små barn, då får de lägga ett gosedjur på magen och vagga det. Och lite större barn får de räkna andetag. Och så börjar de gäspa. Efter 3 minuter gäspar alla. Och alla rastlösa, ja, de har somnat. För alla rastlösa, oftast mycket som pågår. Och det är nästan, ja, det är fantastiskt det att se hur det bara sjunks ner.
Det måste vara helt fantastiskt att se, verkligen. Jag tänkte komma in på en du håller ju på med yoga och mindfulness, men du har ju också... Du går ju under namnet Lady Gong.
Ja.
Och har så kallad gångbad, som också är en typ av antistressmetod. Kan du berätta lite om
ja, det är så häftigt. Och det är lite samma sak där, att ingen visste vad det var för 5 år sedan. Och nu har det blivit, det utsågs av media som årets hälsotrend. Mm. Och det har blivit så trendigt nu, soundbath. Vad det gör, det var också så vackert och rolig story, för att det var en gångmästare som fick förhinder. Och då puttade Göran Boll, som har utvecklat medicinsk yoga som jag jobbar med, in i. Och så sa han så här, du får vikariera. Va? Det kan jag inte göra. Ja, alla kommer ändå säga upp sin plats eftersom gångmästaren är borta. Men det gjorde de inte, alla kom. Och det var början på något helt nytt, där jag nu har spelat för 100-tals människor. Man lägger sig på en matta, man får lyssna på de antika instrumenten som har använts i 1000-tals år som transformation och läkning, som sätter dig i kontakt med din självläkning. För de här ljudvågorna, det är därför heter gångbad, vi badar i ljudvågor som masserar vatten, inre organ, allting. Hjärnvågorna lugnar sig otroligt effektivt. Och jag måste säga att den metoden är väldigt mycket effektivare än att prata om mindfulness och prata om andning. Det är bara att det är fortfarande lite mystik. Jag har lite svårt det här med att få in i näringslivet ännu, men det kommer. För det är det som biter allra snabbast på. Man kommer dit och bara checkar ut sig från mindet. Det är väldigt vanligt att man bara når väldigt mycket djupare nivåer i avslappning. Så får man en väldigt en djup återhämtning.
Mm. Jag kan ju varmt rekommendera det också, för jag har ju varit med några gånger och det är en helt fantastisk känsla efteråt. Det känns som all stress bara försvinner.
Ja, och Curera har ju gjort också en artikel om gångbad online.
Ja,
vilket det är klart att live, det är som jag alltid klart att vi människor tycker om att ses i ett rum och det ger någonting annat. Men online var det som Curera provade och tyckte, och journalisten tyckte var så väldigt effektivt.
Och hur gör man då för att anmäla sig till gångbad hos dig?
Ja, men då kan man komma till mig på Gärdet här i Stockholm och gå in på ladygong.se och titta på när det finns pass. Eller bor man inte i Stockholm så kan man delta online. Men man kan också googla på gångbad och hitta där man bor. För det finns allt fler och fler gångspelare nu.
Ja, fantastiskt. Mm. Ja, det är bara att surfa in.
Ja, och komma igång.
Komma igång. Nu kommer vi till det här sista lilla inslaget som vi alltid har, där vi ställer 5 snabba frågor som jag tänkte ta nu. Och ja, vi kör. Te eller kaffe?
Kaffe. Det trodde man inte att en yogi skulle svara, va?
Ingen tvekan. Nej, det trodde man inte. Löpning eller promenader?
Promenader.
Ja, härligt. Skog eller hav?
Skog och hav.
Ja, man får svara det faktiskt. Det går inte att utesluta en av dem. Hund eller katt?
Hund.
Hund. Har du hund?
Nej, men jag vill gärna vara hundvakt.
Ja, jag har 2 hundar, du får gärna vara hundvakt.
Ja, perfekt. Då ordnar vi det också efteråt.
Super. Ljudbok eller pappersbok?
Pappersbok, för om jag lyssnar på ljudbok börjar jag göra något annat och då börjar man multitaska och det är inte bra för uppmärksamheten.
Nej, det är det inte.
Men jag skulle gärna vilja spela in ljudböcker.
Ja. innan vi slutar så vänder jag mig till lyssnarna. Om ni har några frågor kring innehållet idag så kan ni mejla till podden@curera.se. Och kom gärna även med tips på vem ni skulle vilja att vi intervjuar i den här podden. Det tar jag tacksamt emot. Och stort tack för att du kom hit, Sara.
Tack.
Jättefint samtal med dig. Och ni har lyssnat på podden från Curera som heter Så mår jag bra. Jag heter Anna Flodberg och gäst idag var Sara Emilioni. Och mixa den här podden gör Micke Wedberg. Tack för idag.
Tack.